CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
När det gäller hedersförtryck har jag alltid haft stöd av partiet. När det gäller islamistiskt förtryck, där fattade inte partiet. Jag känner att jag är färdig med politiken. När du till och med har människor som demonstrerar utanför ditt jobb och anklagar dig för att vara rasist, det gick inte längre. Miljontals kronor betalar svenska staten idag till islamistiska organisationer som är kopplade till det muslimska brödraskapet, som enbart jobbar för att separera samhället, alltså ett parallellsamhälle. Alltså jag är så trött nu på Folkbildningsrådet och på Sida och på alla möjliga sådana organisationer. Om jag får ge ett råd som en gammal tant här, så är det att aldrig låta Miljöpartiet styra asylpolitiken, alltså migrationen. Aldrig. Jag vill att Socialdemokraterna och Moderaterna, Stefan Löfven och Ulf Kristersson, två människor som jag känner väl och som jag har stort förtroende för, båda ska sätta sig ner och diskutera den här frågan och göra en gemensam, långsiktig migrationspolitik. Och inte låta de extrema partierna styra. Absolut inte.
Hon kom in i riksdagen som 27-åring och första muslim. Hon blev ordförande i Socialdemokraternas kvinnoförbund vid 36. Men för knappt 10 år sedan misslyckades Nalin Pekgul med att bli omvald och lämnade politiken. Hon återgick till jobbet som sjuksköterska i psykiatrin och där är hon kvar. Men hon är starkt kritisk till hur psykvården i Sverige är organiserad. Och Nalin Pekgul är djupt bekymrad över integrationen. Men har hon receptet för en politik som får Sverige att hålla ihop? Nalin Pekgul, sjuksköterska, välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Varför är du inte längre politiker?
Oj, den frågan har jag fått så många gånger. Jag var heltidspolitiker i 16 år och tyckte att jag drev de frågor som jag tyckte var viktiga. Och sen så, ja, sen tyckte jag att det fick räcka. Och ja, vi var också intresserade av psykiatri.
Jag är inte säker på att jag är helt nöjd med den här frågan, för att det var ju många ord tillbringande i Socialdemokraterna. Du började på SSU och du fick positionen som riksdagsledamot och ordförande för S-kvinnor och vill ju genomföra massa förändringar i samhället. Det kan ju inte vara så att du tyckte att jobbet var gjort, nu behövs det inte längre.
Nej, men det händer saker runt dig som inte du alltid kan påverka. Och jag ska säga att jag bestämde mig redan 2009 för att lämna. Och jag pratade, det är få människor som vet om det. Jag pratade med Birgitta Lönegård som har varit partikassör. Och då sa jag att nu kan jag liksom inte fortsätta. Och då var hon sådär engagerad. Vad ska vi göra? Vad ska du ha för roll? Och hon bestämde rättare sagt, jag skulle prata med Göran Eriksson som var chef på ABF, och för han skulle gå i pension. Hon tyckte jag skulle ha det uppdraget, och jag pratade med Göran som då blev väldigt glad men trodde, va, sa han, jag som trodde du skulle bli minister efter valet 2010, nej, sa jag, det går inte, jag måste lämna.
Varför var det så otänkbart?
Det får jag prata om någon annan gång. Men just då, Det blev, alltså när du till och med har människor som demonstrerar utanför ditt jobb och anklagar dig för att vara rasist, det gick inte längre. Det drabbar ju också människor runt dig. Så att för mig hade jag bestämt det. Men sen så måste man också hitta ett sätt, alltså ett bra sätt att lämna. Och då blev det här striden om ordförandeskapet i S-kvinnor. Jag ville inte alls fortsätta. Men det blev ett bra läge när jag dessutom skrev bara någon vecka innan att jag tyckte inte vi skulle driva 6 timmars arbetsdag. För det tyckte jag var arbetsmarknadsparten som skulle bestämma det. Då vet man ju, det är dödsstöten. Då kommer man aldrig bli återvald. Och det var jag så nöjd med. Så att jag, det blev omöjligt för mig. Och någon gång kanske jag orkar prata om det. Någon gång kanske jag gör det. Men just nu går det inte, och det fanns skäl, ja, och jag lämnade, och jag, ja, jag fick det ändå bra. Jag gör ett viktigt jobb som sjuksköterska inom psykiatrin.
Vi ska återkomma till ditt jobb som sjuksköterska och det som sker i psykiatrin, men det låter som om det både fanns ett politiskt motstånd mot det som de frågor du drev, och att du själv var inte riktigt gick i takt med partiet.
Alltså jag tyckte de här frågorna kring islamism var viktiga och blev allt mer engagerad i det och drev det. Det var svårt, tror jag, för partiet att förstå vad jag pratade om, och då kände jag till slut också att det blev ett högt pris. Jag menar, Getimba Sabuni och hans fru Fatima Dubakil står utanför mitt jobb, demonstrerar med unga människor, hetsar till sånt hat gentemot mig. Idag sitter han och jobbar för Länsstyrelsen i Stockholm. Det är ingen som ifrågasätter, vad håller du på med? Så att de människorna fick allt mer inflytande. Islamister fick inflytande, eller de som stödde islamisterna fick inflytande överallt. Och då kände jag mig, nej men jag kan liksom inte ta den här striden ensam. Dels kanske inte riktigt få partiet förstå riktigt vad det handlar om, men också att det blev sån stämning, det blev sån extrem hatstämning mot mig, och jag kände, vem tjänar på att den här striden på något sätt fortsätter? Samtidigt, som sagt, det, jag kände att jag kunde inte göra mer, utan då var det bättre att bara lämna, för det drabbar ju också folk runt omkring det. Alltså det är ju inte, som sagt, vad politiker på heltid och driva vissa frågor som inte alla riktigt förstår vad det handlar om. Det får man ju betala ett högt pris för. Så är det.
Den där hatstämningen som du nämner, fanns det alltså även från partivänner mot dig?
Nej, det kan jag inte påstå. Nej, det kan jag absolut inte. Det fanns också de som stöttade mig. Det fanns de. Absolut. Men det fanns utifrån ett hatstämning. Kanske en och annan i trosolidaritet, det vet jag inte. Men nej, jag upplevde inte så.
Men det här är ju några år sedan, och diskussionen om de här sakerna har fortsatt. Nu är det 2020. Hur otänkbart skulle det vara att nu eller snart eller om ett år återigen ta ett politiskt uppdrag på riksplanet för dig?
Jag känner att jag är färdig med politiken, och när det gäller frågor om både hedersförtryck och islamism som var viktiga för mig, de debatteras så mycket nu. Jag menar, Magnus Ranstorp gör ett fantastiskt jobb, det gör också Sakine Madon, det är så många andra som är nu i debatten. I och för sig Magnus Ranstorp var i debatten redan då, stackar, men då stämplades han som rasist, för det var ju det, man stämplade folk som rasister en efter en, så till slut blev det omöjligt för dem att driva frågorna eller ha trovärdighet i de här frågorna. Och de frågorna, tycker jag, det är så många andra som driver det. För mig har det aldrig varit att jag driver den här frågan, då äger jag den frågan. Utan för mig har det varit bara att försöka uppmärksamma ett samhällsproblem eller ett samhällshot och hoppas få andra engagera sig. Nu är alla politiska partier engagerade i kampen mot hedersförtryck. Nu vågar ingen förneka islamistisk extremism eller jihadism eller vad man ska kalla. Jag känner att jag är färdig med det, och det finns inte någon anledning till att återvända till politiken, för att där gör jag större nytta av att skriva i Expressen eller i Fokus. Jag skriver i båda tidningarna. Där gör jag mycket större nytta att bilda opinion. Psykiatrin, om någonting skulle någonsin få mig att engagera mig politiskt, så är det att kämpa för människor med psykiska problem att få ett värdigare liv, ett bättre liv. Det skulle vara. Men även där känner jag att det är bättre att jag driver opinion, att jag pressar på för bättre psykiatri än att ta på mig. För jag, och vilken roll skulle jag ta på mig då? För jag tycker jag har gjort det mesta i politiken. Jag har haft olika uppdrag, tunga uppdrag. Ja, jag är färdig med det. Så man får ju också komma ihåg att man äger inte sina uppdrag, utan man går in i politiken, man driver frågor, och man ska våga driva frågor. För det är det, ibland kan jag tycka att folk är så rädda för att driva. Jag har aldrig varit rädd för min position. Jag har aldrig brytt mig om jag har position. Jag har aldrig brytt mig om pengar eller har hög lön eller så. Utan för mig har det varit viktigt att driva de frågor som är viktiga för samhällsmedborgarna. Och får jag inte gehör för det, ja, men jag tog mina strider och jag är beredd att ta konsekvenserna. Och jag jobbar inom psykiatrin och jag tycker att jag gör ett jättebra jobb. Jag är nöjd, alla andra är nöjda.
Tycker du själv att du är en modig människa?
Du, om du hade träffat min farfar, han var modig. Om du träffar mina fastrar, de var modiga. Jämfört med dem tycker jag inte alls att jag är modig, nej.
Jag vet att din farfar har inspirerat mycket. Berätta lite om honom.
Ja, men alltså där, min farfar, han var så modig. Så när jag var barn, jag har inget minne, men min mamma är fortfarande arg på honom. Då kommer, han var imam, då kommer ett ungt par. Det är en flicka som då är förälskad i en kille och hennes familj accepterar inte det. Utan då ska de tvinga henne gifta sig med någon kusin. Och de rymmer tillsammans, hon med sin kärlek då, rymmer tillsammans, kommer till Batman. Och där är en stor släktklan. Ingen vågar ta emot dem.
Din hemstad, ja.
Ja, min hemstad. Ingen vågar ta emot. Någon ger dem tipset, gå hem till Malazeki. Han hette Malazeki, alltså imamen Zeki. Och då kommer de dit, söker skydd. Och mitt i natten så kommer hennes släktingar. Beväpnade, kanske 25 personer, runt omringa huset. Och kräver att han ska kasta ut dem, så att de kan döda henne. Och min mamma och min farmor, för vi var små, vet du, små barn, och då kräver de också att han ska kasta ut dem. För att min pappa och de var inte hemma, förstår, inga män, bara farfar med ett gevär mot detta. Han säger så här, den som har sökt skydd hos mig kommer jag aldrig svika eller kasta ut. Aldrig. Och de skjuter några skott, sen så inser de också att även vi har en stor släkt, så det var inte värt besväret att gå in och döda oss då. Och han hjälpte det här paret sen vidare till Istanbul och de fick ett bra liv skyddat från hennes släkt. Och då tänker jag, min mamma som sagt, hon är fortfarande arg på min farfar. Hur kunde han riskera livet på mina barn, säger hon.
Men det
tycker
du var toppen.
Och jag är så stolt. Jag är så stolt över honom. Och jag tycker faktiskt, när jag tänker, svenska staten borde gått ut och sagt, ja, vi ber om ursäkt till alla de invandrartjejerna, att vi inte trodde på er berättelse och att vi inte gav er det skyddet. Alltså farfar gav större skydd till unga kvinnor som var förtryckta än vad svenska staten har gjort tidigare. Nu har man förbättrat sig mycket, mycket mer, men så är det. Och förstå, om man då jämför sig med en sån man, ja, då är inte jag modig. Nej, nej, nej.
Det beror på vem man jämför med förstås, men du, de här motståndet och kritiken som var så hård då runt de här åren 2009, 10, 11, har du tagit skada av det?
Inte personligt, men nej, men det är klart, alltså man är ju inte ensam när man håller på med saker och ting. Så du har ju, min mamma har tagit skada av det, förstår du? Hon är ju, människor runt den tar skada av det, ja. Men inte personligt, absolut inte. Utan jag var övertygad, jag visste vad jag drev och jag visste att det här skulle ske. Jag kommer ihåg en intervju i Svenska Dagbladet, så sa jag att i framtiden så kommer det bli så att det är lättare att rekrytera unga människor till extremistiska rörelser i Europas förorter än i Istanbul och Kairo. Och då kommer jag ihåg en ung SSU-are, det var kongressen 2009 tror jag. Han ställde sig på trappan, han är bakgrunden i Mellanöstern, och skällde och skällde och skällde på mig och skrek där och sa att hur kan du skriva på det här sättet? Och jag ville minsann svara det med att ta hänsyn till typ partiet. Och jag tänker så här, jag undrar hur han, jag vet att han jobbar på en hög position också, men jag undrar, hur tänker han idag? Det tog inte många år, 2009 var det jag sa, 2007 förlåt, 2014-15, hela det här med IS. Jag undrar vad de tänker, så att jag kan dra mig tillbaka och känna, ja men jag gjorde mitt, så att Nej, jag kan inte tycka att... I alla fall så tycker inte jag att det... Andra skulle säkert säga, åh, jag har tagit skada av det här, det har varit så hemskt. Men jag är ju inte på det planet, förstår du? Jag tycker att som samhällsmedborgare, och med tanke också på min bakgrund som jag växte upp, man är beredd att riskera faktiskt livet för det man tycker är rätt. Så är det. Alltså man tar risker som kanske inte någon annan gör. Ja.
Du skrev en bok om läget i Sverige i allmänhet och förorterna i synnerhet för 5-6 år sedan tillsammans med din man, Tjecko. Jag är ju svensk, var titeln på den. Och den boken är både en uppgörelse med islamistiska krafter i Sverige och med Sverigedemokraterna. Det är nästan som om du jämställer, om ni jämställer de två, fast de står på varsin ytterkant. Hur menar du, Tjecko, att det handlar om ungefär samma sak?
Jo, men de står egentligen för samma värderingar. Medan Sverigedemokraterna har svårt att acceptera bara det här med homosexuella rättigheter. Det har islamisterna också.
Det är väl i och för sig lite ändrat?
Ja, men det sen... var ju då vi skrev för 6 år sedan också.
Okay. Nu är det 2014-15.
Ja, ja. Mm. Men då tänker jag, de står också för ett isolera, alltså de tror inte på blandning. Islamister tycker att vi ska ha parallellsamhälle, vi ska inte beblanda oss med de där. Sverigedemokrater tycker också att vi ska inte beblanda oss med invandrare. Och båda står för egentligen totalitär ideologi, men när Sverigedemokraterna, de hyllar Orbán, de hyllar Putin, islamister hyllar Erdogan, så det finns så mycket som förenar de här krafterna, och de får ju också näring av varandra. Om ju starkare Sverigedemokraterna blir, desto starkare blir islamisterna, för då kan de säga till muslimer, titta vilket rasistiskt samhälle, titta vad Sverigedemokraterna säger om muslimer. Men det stod till och med en sverigedemokrat på en kongress som sa, muslimer är inte riktiga människor, och inte en enda i salen reagerar på det. Ja, men det är klart, det kan man ju använda. Samtidigt som Sverigedemokraterna får anhängare när de säger, muslimerna, ja, det är de som plågar djur, förtrycker kvinnor, dödar homosexuella, eller vad det nu är. Och så får de anhängare på det. Och islamisterna bekräftar den bilden. De säger ju det. Ja, det är förbjudet med homosexualitet. Kvinnor ska inte gå ut i samhället. Mycket annat. Så att de hjälper varandra. Ja.
I den här boken så beskriver ni då att lockelserna på unga människor i förorterna från den här religiösa extremismen. Vad handlar det om? Att det skulle vara så attraktivt att söka sig just till de extrema religiösa tankarna för de unga i svenska förorter?
Alltså, alla unga människor kämpar med sin identitet. Man kämpar med sin identitet. Det som drabbar unga invandrare det är att de blir aldrig en del av det här samhället. Och föräldrarna sätter gränser, skolan på något sätt också sätter. Man talar alltid om för dem var de kommer ifrån. Liksom. De är inte riktigt hör till det här samhället. Och sen så åker de många gånger till hemlandet. För alla var inte politiska flyktingar som oss som aldrig kunde åka tillbaka. Men då åker de tillbaka och de blir inte accepterade där. Och då erbjuder de här extrema, de erbjuder gemenskap. Det spelar ingen roll var du är född. Det spelar ingen roll om dina föräldrar är troende. Du kan lära dig mer än dem. Det är gemenskapen i början, eller det här som är lockelsen. Och sen när man kommer i den här gemenskapen, det jämför med Knutbyförsamlingen. När man väl kommer in så är det svårt också att lämna. Det tror jag. Sen är ju också ett annat bekymmer. Det här med föräldrar som oroar sig för sina barn, och så tänker de, det går inte bra i skolor, för skolorna är inte bra i de här förorterna, det fungerar inte. Ja, då tror man att man plockar sina barn till en religiös skola och säger, ja, men då kanske de får en ordentlig uppfostran, då kanske de börjar sköta sig. Och där hjärntvättas de ännu mera i att hålla sig utanför det här samhället. Så det finns många faktorer. Det som gör mig lite arg och verkligen ledsen också, det är också vi bäddar för det. För här finns krafter som utnyttjar både höger och vänster. Islamistiska krafter utnyttjar högerns politik. Friskolor, privatiseringar, de startar egna skolor, de startar egna boenden, de startar allt möjligt. För det är verkligen guldgruva, hela högerns politik. Sen har de då vänstern som då tycker att man ska bekämpa rasism. Bara det att den här islamisterna har ju kapat vänsterns antirasistiska kamp. Och de ser inte skillnaden mellan, men vänta nu, de här står för värderingar som vi aldrig skulle stå för. Det vill de inte, utan vi står mot rasism, och om de säger att de står mot rasism och islamofobi, då samarbetar vi. Så de får liksom kraft från båda hållen.
Det mycket handlar ju om islam och muslimer i er bok, och det finns allt fler människor i Sverige som betraktar sig som muslimer, och du och din man är också muslimer. Men er variant av islam, den är inte sträng eller begränsande, om jag förstår saken rätt. Den är helt förenlig då med idéer om jämställdhet och lika behandling. Hur vill du beskriva er variant?
Ja, men alltså det, i västvärlden så tittar man på islam utifrån det som Saudiarabien och Iran står för. Men så är det inte. Inom islam har ju först en diskussion i århundraden om vilka tolkningar man ska leva efter. Vi har en egyptisk lärd man, en jurist som heter Qasim Amin. Och han gick tillbaka till, han skrev en bok, Women's Liberation, jag tror det var 1899 redan. Och då skrev han en bok om just det här. I islam så är jämlikhetstanken centralt. Om jämlikhetstanken är centralt, hur kan de här krafterna förklara att kvinnor skulle vara under andra klassens medborgare, rättare sagt, inom religionen? Så att det finns ju, och det har ju funnits en lång, lång diskussion inom islam som oftast vi inte känner till. De här olika synen på hur man ser på religionen. För att det finns de som tycker att religionen ska styra hela samhället. Det som Erdogan står för nu. Och så finns de krafter som tycker, nej, men religion är privat. Ingen har rätt att sätta sig i Guds plats och döma någon annan.
Är det din inställning?
Det är min inställning, för min släkt, de har ju varit religiösa ledare sedan 1600-talet. Jag kommer från oerhört religiös släkt. Alltså farfar var imam, hans pappa var imam, alla var imamer. Och de hade den inställningen. Han heter Malla Mahmud, som var farfars farfars far. Du står att jag är insatta i släktens historia. Nej, men jag tror det var redan på hans tid, för typ 160 år sedan var det nu kan vara. Då så sa man att man ska inte missbruka religionen. Man ska inte utnyttja religionen. Och det är viktigt att var och en har sitt förhållningssätt. Jag kommer ihåg till exempel en väldigt bra historia. Ibland när folk klagade på mig om jag hade korta ärmar eller inte hinner be 5 gånger om dagen. Och då kunde mina släktingar säga, ja, Saddam Hussein ber 5 gånger om dagen, men han kommer inte i himlen för det, så grym som han är. Men Nalin kommer komma till himlen. Det var ju väldigt lätt.
Men du, hur, med tanke på att religion får alltid tolkningar, och det finns väldigt många olika från en skalan är mycket bred om att titta på hur islam kan tolkas. Hur kan du och din man säga, ja, men det är vår variant som är den rätta och de andra har fel?
Ja, men hur kan du som då kristen, om man säger det?
Nu ska
jag säga, min man är ateist. Det är viktigt också. Det är jag som är troende. Men hur när det gäller kristendomen idag, det är ingen som skulle ta fram en rysk ortodox och tala om hur ser kristendomen på det här. För ingen i Sverige skulle känna igen sig i den beskrivningen hur kristna ska vara. Men när det gäller muslimer, det är det som är så sorgligt i Sverige och Europa. När det gäller muslimer, så varje gång det är någonting, så går man vänder sig till en sån här fundamentalist eller islamist, vad man nu ska kalla, och säga, jaha, och hur ser muslimerna på det här? Men den personen som står där och talar, den är på en helt annan planet än där jag och många, många muslimer. Jag skulle vilja säga 70% av muslimerna har samma syn på religionen som jag, att man lever sitt liv, man ber, man fastar kanske under Ramadan och man betalar sin skatt. Så man firar sin Ramadan, man firar offerfesten, alltså man lever sina saker. Men man tycker inte att kvinnor ska förtryckas eller att de ska separeras, för pojkar och flickor ska inte gå i samma klass. Det är inte de muslimer jag känner. Och det spelar ingen roll om de är från Pakistan, Bangladesh, Turkiet, Irak, Syrien. Exakt samma.
Hänger synen på slöja ihop med det här som du talar om nu?
Alltså slöja, i min barndom så fanns till exempel inte det sätt folk har slöja. Fanns absolut inte. Utan det var sheikernas fru kunde och imamernas fruar kunde ha typ någon form av niqab eller någonting. Men det var bara dem. Då visste man att det här sheikers fruar. Inte alla dem heller. Man hade någon fin sjal, det har man ju bland kristna i Mellanöstern också, en sån här fin vitt sjal kunde man ha som någon sorts slöja, hälften av håret syntes. Det som kom sen, det var ju efter att Khomeini tog makten i Iran, då kom det här stora halmodet och plötsligt så skulle en riktig muslim ha den här halen. Mm. Så var det inte när vi var barn.
Men du menar att 70% av Sveriges muslimer känner sig inte företrädda av de organisationer som framförallt brukar få representera eller som möter politiker, ja, och myndighetspersoner och sådär?
Jag skulle vilja säga att den siffran skulle jag vilja höja till och med 80-85%. Att de är inte företrädda av de här.
Och Nalin Pekgul, du varnade tidigare de flesta för att muslimska brödraskapet hade vunnit terräng på svensk mark. Redan 2009 skrev du på DN Debatt om den religiösa extremismen. Men du nämnde inga namn då, vare sig på organisationer eller på personer som ledde dem, eller hur?
Nej, ibland när man tar strider så måste man ändå vara lite mer försiktig. Namn har jag alltid varit försiktig, för folk kan ju bli väldigt, väldigt aggressiva.
Annars sen blir det lite mer diffust.
Det är ingen hemlighet. Islamiska förbundet har kopplingar till dem. Det som har varit aktuellt, Ibn Rushd är kopplad till dem. Islamic Relief är kopplad till dem. Vi skriver det faktiskt i vår bok och nämner organisationer. Det gör vi. Vi nämner också namn.
Ja, men boken är ju, kom lite senare. Men 2009 var du mer försiktig när du inledde den här diskussionen i Sverige.
Ja, för att jag... Det är alltid svårt när man börjar med att försöka också väcka intresse för en fråga. Då måste man vara lite försiktigare. Det kanske var fel av mig, men jag nämnde, tror jag, att Muslimska mänskliga rättighetskommittén till exempel, inte för att de är kopplade till muslimbrödraskap eller så, men jag tror några namn, nu minns jag inte artikeln, men vi pratar om det, för att det som är intressant, redan 2003 skrev Bitte Hammargren på Svenska Dagbladet om just Muslimska brödraskapet, kopplingar till Stockholms moskén. Då hade man bjudit in Karadawi som är chefsideolog för Muslimska brödraskapet. Han kom till Stockholms moskén, de hade någon fatvaråd, och det här fick ingen uppmärksamhet, för de ville inte ens gå ut med det. Så jag kommer ihåg så väl, de hade frågat till talespersonen, men varför har ni inte annonserat ut det här? Nej, det var tidsbrist, de inte han. De ville inte säga hur det är, för det här dubbelspel, man visar ett ansikte för det svenska samhället, går man till svenska politiker, men vi vill jobba för integration, vi vill jobba för att muslimen ska bli en del av det här samhället, vi vill bekämpa rasism, vi är illa behandlade för att vi är muslimer. Och vilken politiker har hjärta att säga nej, vi tänker inte stödja er? Och i början, jag försvarar alla politiker att i början inte känna till, speciellt efter 11 september, att inte vilja stödja vilken organisation. Men när de fick varningar och fortsätter än idag, miljontals kronor betalar svenska staten idag till islamistiska organisationer som är kopplade till det muslimska brödraskapet, som enbart jobbar för att separera samhället, alltså ha parallellsamhälle. Och det här har ju A.J. Karlbo, Magnus Ransson, Magnus Norell, alla har ju lyft fram det här. Men staten fortsätter betala för att, nej, det går inte.
Och den här trion har skrivit också i kvartal om den här saken.
Ja.
I år och förra året tror jag också att det har publicerats. 2009 var du alltså lite försiktig på DN Debatt om vilka som var inblandade. Men 4 år senare, 2013, då var du lite mer outspoken. Det var när Socialdemokraterna hade valt in Omar Mustafa i partistyrelsen. Och han var då ordförande för Islamiska förbundet. Han tvingades sen direkt efteråt att välja ett av uppdragen, och då sa du att Islamiska förbundet är en islamistisk organisation med starka kopplingar till Muslimska brödraskapet i Egypten. Och vad jag förstår så hade den ganska nya partiledaren Stefan Löfven samma uppfattning i den frågan som du hade då, att det går inte att sitta på båda platserna. Men hur enigt var Socialdemokratiska partiet som helhet i den här frågan?
Alltså, nu var inte jag aktiv då, utan jag följde det utifrån.
Ja, men du var med i debatten i alla fall.
Ja, bara en gång. Nu får vi lugna ner oss här. För att jag följde det utifrån och hoppades verkligen att inte min röst skulle behövas överhuvudtaget. Och sen tycker jag att Stefan Löfven var väldigt tydlig i sitt uttalande. Jag blev jätteglad, tänkte wow. Och jag har ju respekt för att han verkligen har varit han har ju så bra grundvärdering att han kommer landa rätt, och han landade rätt. Och då går Trosolidaritets ordförande ut och säger att de i princip ska kräva, alltså han kräver ursäkt till Omar Mustafa, och då blev jag ju arg. Så att det kände jag att nu måste jag faktiskt säga så här är det. Och jag hade erfarenheter av att de förstörde mötena, för vi hade ju möte om islam i Europa. Min tanke var att man skulle försöka få alla röster bland muslimer att träffas. Alltså vi hade såna här salafister, vi hade jättemoderna muslimska tjejer, alla var där. Och det var inga problem. Det var när de här krafterna kom in och började sabba våra möten. Så att det är också rätt intressant hur man vill äga en fråga. De tyckte att frågan om islam fick ingen annan diskutera än de här islamistiska organisationer. Och på det sätt de förföljer, hatar, hånar de muslimer som vågar en annan åsikt. Det är inte många som orkar ta den diskussionen.
Men hur hanterar Socialdemokraterna de här frågorna idag?
Som sagt, jag är ju inte aktiv nu. Jag vet ju inte det. Men jag tycker att det jag ser, det lilla jag ser, så finns ju mycket större kunskap. Men sen måste socialdemokratin tillsammans med de andra partierna sätta ner foten, till exempel när det gäller de här organisationerna. Det måste
du lät ju nyss väldigt upprörd över att det fortfarande skjuts in miljoner till.
Ja, men det jag säger att det måste de sätta ner foten, och det kan man ju inte.
Men det är
man
sju år sedan som men det här med Omar Mustafa.
Ja, men grejen är den, och då var ju borgarna i regeringen, så att här kan man inte, det jag kan bli lite arg på debatten, det är att när man skyller allt på Socialdemokraterna. Oavsett parti, alltså när borgarna suttit vid makten, när socialdemokraterna suttit vid makten, likt förbannade islamisterna fått världens pengar. Så att man får också, jag tycker det är så viktigt att debatten förs på rätt sätt. När det gäller islamistiska organisationer, ja, jag är besviken på mitt parti. Att man inte tog ännu hårdare mot Trosolidaritet, för de är en olycka för partiet. Men sen blandar man ihop det med hedersförtryck. Plötsligt tycker man att Socialdemokraterna står för, tycker att det är okej med hedersförtryck. Det är ju inte sant. Den som verkligen, verkligen tog kampen var Anna Lind. Även Göran Persson, jag kan ha många åsikter om honom, men han var engagerad mot hedersförtryck. Senare när Fadime mördades, faktiskt Mikael Damberg som SSU-ordförande startade minnesfonden till hennes minne och deltog i debatten. Så att det är inte rättvist. Ibland så kan jag bli nästan irriterad över att man inte kan skilja åt vilka problem är det man förstår och vilka är det inte man förstår. När det gäller hedersförtryck har jag alltid haft stöd av partiet att bekämpa det, och personer som sagt, från Göran Persson till Anna Lindh till Mikael Damberg, har alla verkligen på olika sätt bidragit till kampen mot hedersförtryck. När det gäller islamistiskt förtryck, där fattade inte partiet, plus att man lämnade lite för mycket ansvar till Trosolidaritet, och de är som sagt en olycka för partiet. Och det jag önskar, det jag, om jag får önska något av partiet, det är faktiskt ta bort sidoorganisationernas tillträde till verkställande utskottet. Det skulle jag önska.
På vilket sätt är Tro och Solidaritet en olycka? Kan du utveckla det?
Ja, men det var en liten sidoorganisation som ingen kände till.
Broderskap
heter de då, som inte många kände till. Och då, de här islamistiska partierna, de skickade ju brev till alla. Och de här nappade på det. Och så sa de så här, ja men nu ska vi starta samarbetet. Och ingen av oss stod riktigt på allvar egentligen redan 94. Men de här fortsatte liksom sitt samarbete. Och då på senare år så ifrågasatte jag det. Men du vet, de gick in, och det är klart, är man en liten organisation, och de här islamistiska organisationerna är väldigt organiserade, och de kan konsten också att bekräfta en. Så när man kommer dit, och broder, välkommen hit, och broder får tala för 100 personer, 150 personer, och vi kommer stödja er allihopa, vi kommer skaffa tusentals röster till er och medlemmar till er, och broderskap om vi ska kalla det då, de var väldigt för svaga för det. Alltså ledningen för broderskap, de tyckte om att få den stora bekräftelsen. Vem hade sett dem i partiet? De var en liten sidoorganisation, lite udda för sig själv. Och sen har ju Miljöpartiet varit största olyckan för landet när det gäller islamister. Ja, Trosolidaritet var olika för partiet, men Miljöpartiet är den stora olyckan för landet. Så ska man säga.
Hur vill du beskriva Miljöpartiets skuld då i den här frågan?
Miljöpartiet lät sig helt övertas av de här krafterna. Och de drev sin politik genom Miljöpartiet. Titta bara på motioner.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
I riksdagen, när de skriver motioner, de skriver debattartiklar, när Säpo ville kartlägga extremister, då sa de Säpo är rasistiska. De krävde att de skulle få sitta i olika råd för att kontrollera att Säpo inte bedrev någon rasistisk politik. Så att det miljöpartistiska riksdagsmöter som parti har gjort, men gud, de släppte fram en person i regeringen. Så illa gick det.
Du skriver i boken och sa nyss också att politiker på vänsterkanten har haft en särskild benägenhet att välkomna islamistiska krafter med öppna armar. Finns det, hur tydligt är det att just vänsterpolitik har en sån reflex?
Jag sa inte riktigt, men det
nej,
jag
det
säger
inte ett exakt citat,
det nej, men det jag säger är att vänstern, det som inte jag kan förstå är att vänstern i sin då antirasistiska kamp låter sig luras av islamister som inte vill ha annat än separata samhällen. Det förstår inte jag. Sen tycker jag också så här, ibland när man tar upp det, jag har ju tagit upp det med vissa människor som står till vänster, men hur sjutton, de här står för kvinnoförtryck, för homofobi, för antisemitism. Hur kan ni försvara det här? Ja, jo, de har de här åsikterna, men ändå klarar de inte av det. Och det som gör mig, alltså, kommer du ihåg när Moderaterna drev svensk kontrakt, att man skulle skriva under ett kontrakt att vi står för de här svenska värderingarna, som om det vore svenska värderingar universellt. Alltså, det, vissa värderingar är ju står människor för hela världen. Men då gick vänstern till attack mot Moderaterna. Oh, verkligen misstänkliggjorde dem. Och så tänkte jag för mig själv, men hallå ni då? Att de rättigheter som vänstern unnar sig, att till exempel jämställdhet, yttrandefrihet, homosexuellas rättigheter, varför unnar ni inte oss muslimer? Och då kan man ju fråga sig, är inte det lite rasism? Att se oss som någon sorts annan sorts människor. Och det är det här som vänstern inte riktigt förstår. I deras iver att beskriva högern som rasister så har de åsikterna själva egentligen. Så att det är rätt intressant. Jag tycker han, Ian Bruman skrev i Mordet i Amsterdam, som jag blev väldigt påverkad av, diskussionen i Holland. Just det här vänstern, högern har bytt plats. Förut var ju högern som stod för familjen och för kungahuset och för vad det nu är. Men nu så vänstern plötsligt, när det gäller mångkulturella samhället, när det gäller människor med annan bakgrund, så plötsligt tycker man det är okej att de lever en annan slags liv, att man inte har samma rättigheter. Och det gör mig jättebesviken.
Något år då efter det här med partistyrelsen och Omar Mustafa, så riktade du in dig då på Mehmet Kaplan, som var miljöpartist och hade blivit bostadsminister i Stefan Löfvens regering. Han hade en dold agenda, skrev du i en artikel på Dagens Industri. Hur gick den där artikeln hem i ditt parti?
Ja, men det är viktigt att komma ihåg att när jag lämnar politiken så har jag inte haft någon kontakt alls. För jag satsade på psykiatrin.
Ja, men du får väl respons och du känner väl jättemånga. Du har väl vänner som är socialdemokrater fortfarande?
Ja, en och annan känner jag. Det är klart, en och annan träffar jag. Men däremot, jag har ingen aning. Alltså, jag vet att folk blev arga. Och det var inte bara socialdemokrater. Alla blev arga på mig. Jag blev ju till och med liksom förklarad som något alldeles tokigt. Så att det var ju ingen som försvarade mig när jag skrev den artikeln. Jag kommer ihåg till och med någon person som sa, jag har 1000% förtroende för dig, men hur säker är du i den här frågan? Så att även de som trodde på mig var väldigt tveksamma. Så att det var tufft att ta det där.
Det var lite riskabelt alltså från din sida att skriva så.
Ja, för att ingen annan skulle ha vågat det. Det visste jag ju. Ingen skulle vågat det. Och jag skrev det.
Var det
och
farfar jag fick... som var med där i bakgrunden?
Ja, absolut. Alltså jag skulle ju skämmas ihjäl mig. Varje gång jag tvekar och fegar ur, då tänker jag på honom. Du ska inte bli besviken på mig. Det gör jag. Så att det var självklart. Men jag visste också att jag skulle ställa till sådant liv. Och där, jag menar, man kunde ju bara se offentliga kommentarer som Maria Wetterstrand skrev att jag bedrev en vendetta. Vilken vendetta? Jag har massor med turkiska vänner. Alltså de gjorde det till en fråga om turkkur. Det hade inte med saken att göra. Jag hade reagerat på samma sätt om det hade varit kurd. Det var ju många, Gustav Fridolin bara avfärdade mig och drev med mig. Så det var ju det. Men det är sånt där som jag bryr mig inte om vad folk tycker. Nej. Och speciellt om man jobbar inom psykiatrin och ser vilket lidande människor går igenom och så. Och så tänker man. Det där, det är liksom ingenting. Så att jag var ju på rätt ställe när jag också drev de här frågorna. För varje gång jag får kritik eller folk går hårt mot mig så tänker jag så här på den här unga mannen som då har utbildat sig på KTH, fått jobb precis, och så får han psykos. Vilken chock för honom, för familjen, och vilken resa de gör. Och där fanns jag just på en psykosavdelning jag jobbade. Så att det betyder ingenting för mig, det där kritiken utifrån. Nej, utan jag ser vad jag gör i mitt jobb. Och när jag tänker på vilket, som sagt, lidande människor går igenom, så tänker jag, mitt är bara lyxproblem.
Mehmet Kaplan avfärdade ju din anklagelse om dold agenda helt och hållet. Det var smutskastning, ansåg han, och påhitt. Men 2 år senare tog hans statsrådskarriär tvärt slut.
Vi har hamnat i en situation där den jag är och vad jag står för ifrågasätts. Och där dessa ifrågasättanden nu står i vägen för mina möjligheter att uträtta det som krävs. Därför väljer jag att kliva åt sidan.
Mehmet Kaplan gör en samlad bedömning att hans agerande i relation till externa, religiösa och politiska organisationer har lett till en diskussion som står i vägen för hans uppgifter som statsråd, och jag delar den bedömningen.
Ja, Nalin Pekgul, hur kändes det för dig när ett miljöpartistiskt statsråd som tidigare hade varit ledare förresten för Sveriges unga muslimer fick avgå på grund av kritiken och den här uppståndelsen kring hans kopplingar till extremism?
Jag jobbade den dagen, och då jobbade jag på mobila psykiatriska teamet, och en del av mina arbetskamrater visste ju om att jag hade varit kritisk där. Så då började komma på Twitter, och det var en arbetskamrat som sa, åh, har du läst det, eller någon tidning? Och sen blev ju hela jobbet engagerade. Och ja, återigen, du vet, man jobbar inom psykiatrin, man tänker inte så. Och sen, det är klart, sen var det ju så mycket, herregud, alla dessa journalister som då ville intervjua, inte bara svenska journalister, även utländska, franska, norska, brittiska, inte vet jag, alla möjliga. Men där bestämde jag mig snabbt, nej, jag kan inte, jag jobbar. Så då stängde jag av, jag ställde inte upp på det. Men,
du vill inte säga så här att det här var en riktig framgång, det här har jag varit med och lagt grunden för, och till slut så...
Jag är inte en sån person. Jag skulle vilja säga att jag var sorgsen på ett sätt. Alltså det folk inte riktigt förstår, när jag säger någonting så tänker jag alltid, jag hoppas att jag har fel. Förstår du? Alltså innerst inne så hoppas jag att jag har fel. Även här hade jag hoppats på att jag hade fel. Och när det blir så uppenbart att det är så här, då jag blir sorgsen. Jag blir nästan arg på mig själv att jag fick liksom rätt. Jag blir arg på mig själv. För det blir en påminnelse om, tänk att så länge gick det ändå, och man lät. I det här fallet så var ju faktiskt turkar som jag känner som varnade mig för honom. Alltså en del turkar var avundsjuka att han kunde minsann åka till Turkiet och träffa presidenten, och en del tyckte inte att det här var rätt, för att är man svensk statsråd då är man lojal mot Sverige. Men, och det var ju turkar som berättade hans kopplingar till Milli Görüş, och jag kommer ihåg när jag berättade en intervju med Patrik Kronqvist i Expressen, du vet, då avfärdades jag också som tok människa där som bara hittar på.
Men du fick inte förnyad politisk energi då för att kanske göra comeback i politiken när det här hände?
Nej, du vet, alltså det, folk måste förstå det här. När man gör ett så viktigt jobb inom psykiatrin varje dag, alltså du gör nytta varje dag, då jag har inte en sekund funderat på att jag skulle komma tillbaka eller göra något annat. För där jag är nu, där gör jag sån viktigt jobb. Jag har aldrig känt mig så viktig som människa som när jag gör ett bra jobb inom psykiatrin och gör rätt bedömningar.
Då stannar vi där en stund, tycker jag. Alltså, du återgick då när du lämnade förbundsordförandeposten i S-kvinnor då, till att bli sjuksköterska igen. Från riksdagsplats och den där förbundsordförandeposten så traskar du iväg till psykiatrin för att ta emot och hjälpa människor med psykiska besvär. Ja, jag förstår att du tycker att det var ett fantastiskt jobb, men hur var själva bytet, övergången, kontrasten?
Alltså första, det är klart att jag och chefen kom överens om att jag skulle jobba, men jag måste säga, jag började på en psykosavdelning. Jag hade inte fattat att mitt ansikte var så känt innan jag började inom psykiatrin. Och det märkliga är, ju mer psykotiska patienterna var, desto mer kände de igen mig. Och det var ju min första känsla. Jag hade glasögon på mig, jag ändrade håret lite, för jag tänkte jag ska ändra mig så inte folk känner igen. Och det första en patient skriker ut, de har skickat en politiker för att dela medicin till oss. Åh nej, tänker jag. Någon annan gång så är det PIVA-avdelning, det är så intensiv vård då. Och jag öppnar dörren, ska ropa på min kollega, och då är det någon kar som står där och säger, åh, har du tänkt på hur likt är den där S-stoppen? Det är jag, säger jag så här lugnt. Äntligen rolig personal, säger han. Jag säger bara, om du går ut och leker att du är hon, då kommer alla tro på dig. Och så säger jag igen, det är jag. Äntligen rolig personal. Så det var ju väldigt så här komiska situationer i början. Men nej, jag tycker att det är, så ska politiker vara. Alltså, man går in i politiken för att driva någonting, och sen så ska man kunna lämna det och återgå till ett jobb när man tidigare haft eller något annat jobb. Och jag plötsligt upptäckte också att mina kunskaper kom väldigt väl till användning inom psykiatrin. Att våga ta strider med kommunerna, vårdplaneringar, att veta vad man har rätt till. Och på de här vårdplaneringarna, då till slut fick jag sköta alla vårdplaneringar. Liksom gå hårt åt tjänstemän från kommunerna som vill bara slippa allt, vill inte göra någonting. Och då blev jag till en tillgång faktiskt. Och det är jag stolt över än idag.
Men
jag
hur fungerar den svenska psykiatrin? Du har skrivit en hel del kritiska saker om det i Fokus exempelvis.
Ja, det är fruktansvärt det jag har sett de här 9 åren. Alltså de här psykiatrireformen genomfördes då för 25 år sedan. Tanken var att kommunerna skulle ta hand om det sociala, alltså boendet, stöd för människor då som drabbas, och vi skulle ta hand om det medicinska. De kommer in, en person som får psykos till exempel kommer in, vi ska häva psykosen, vi ska se till att patienten mår bättre, och sen ska kommunerna ordna resten. Men kommunerna gör inte det, utan det vi ställs inför många gånger är att det finns ingen boende, då har vi ett härbärge den kan bo. Och då vet vi att den unga människan kommer kunna få en ny psykos om den inte får det stöd och hjälp som behövs, om den utsätts för stress. Det är det ena, att det är så fruktansvärt skött dåligt av kommunerna. Och det andra är, bara det här till exempel, man får verkligen tjata till sig att hitta en person som kan träffa dem och vägleda dem till något jobb eller praktik eller någonting. Det är inte så lätt. Och det tredje som också jag tycker är så eländigt när det gäller psykiatrireformen, det är också att det finns inte platser. För att så här är det, på en avdelning som jag jobbade då på psykos, då blir en person som vi tycker, nu är det dags att skriva ut den här mannen. Jaha, då har inte kommunerna plats. Vad har vi för alternativ? Ska vi skicka den till härberge eller den blir kvar på akutavdelning? Det är klart vi låter den vara kvar. Vad händer då? Jo, då söker nya patienter till akuten, och så finns det inte platser. Vi kan inte ta in det. Det är så lite platser vi har till akutpsykiatrin. Och så säger jag att det händer något i samhället. Alla blir rasande över att hur kunde psykiatrin skicka hem den här mannen som har sökt hjälp eller kvinnan? Ja, men ursäkta mig. Då får samhället ställa upp med också. Betala högre skatt. Se till att vi har vårdplatser, se till att det finns ordentligt med personal, bra betalt, då kommer det också fungera. Men vi vill inte betala för det. Kommunerna sköter inte sitt jobb. Och så sitter man och klagar över hur kan läkare skicka hem. Ja, det finns så mycket.
Men för att förstå det här. Alltså, ja. Psykiatrin är ju en del av sjukvården, landstingen, regionerna heter det nu för tiden. Regionerna sköter vården och det är där du jobbar. Kommunerna fick ett stort ansvar i den här reformen. För reformen 95, då skulle man egentligen stänga alla mentalsjukhus. Då, på den tiden så var ju människor liksom borta från samhället och kanske inlåsta. Och det var som en värld i sig, de här mentalsjukhusen. De skulle ut i samhället och i samband med det så skulle som sagt var kommunerna få ett nytt ansvar. Så det flyttades ju skattepengar som förr gick till landstingen till kommunerna.
Men pengarna öronmärktes aldrig till psykiatrin. Det var ju det som det gick vansinnigt. Precis som
var det som gjorde att det här inte blev så bra? Men
ja, att pengarna inte öronmärktes var ju ett av skälen. Och sen kommunerna förstod nog inte riktigt vilket ansvar de tog på sig. För de blev glada över, wow, då får vi liksom så här mycket pengar. Och så gjorde de vad de ville med de pengarna. Jag kan hålla med om att de stora sjukhusen som Beckomberga, där 6 personer låg i samma sal, det var ovärdigt. Och då tanken var att man skulle få människor komma till eget boende eller gruppboende för att de skulle slippa det ovärdiga sättet att bo. Eller
man såg väl det som en human reform?
Ja,
att
human
ta bort någonting som man ansåg
problemet
var omänskligt.
Är, jag menar, så i 200 år har vi kämpat för en human psykiatri från George Engström tills idag. Problemet är att det som har hänt idag med det sätt kommunerna inte sköter sig, det är att vi har fått som fruktansvärt inhuman psykiatri nu. På så sätt, vad vi gör det är att vi dömer psykiskt sjuka från att de låg i alla fall något sal där fanns trädgårdar på de här mentalsjukhusen, de gjorde gemensamma utflykter, de skötte disken tillsammans, de lagade mat tillsammans. Det fanns ju också bra grejer med de här stora sjukhusen. Vad vi har gjort nu är att vi har dömt dem till hemlöshet, ensamhet. Det är det vi har gjort och det är väl inte värdigt människor psykiskt sjuka som hamnar på gatan. Har du ingen familj som kan stötta dig, som kanske kan köpa en lägenhet eller som ja, på ett annat sätt stödjer dig, ja, då är du väldigt illa ute.
Men är det så enkelt som att ni i psykiatrin kämpar som djur och ni gör det ni ska medan kommunerna är klantskallar och inte gör någonting bra?
Det finns mycket i psykiatrin som vi också kan förbättra. Jag menar, jag talar väldigt mycket om när jag jobbar på en avdelning med människor som är deprimerade, pratar jag mycket om det här. Samtal är mycket bättre i medicin, lugnande medel, för att man ska alltid vädja till det friska hos en patient. Och jag kallar också det oorganiserade samtalet. Det är att när en patient kommer och säger, jag behöver oxaskand för att jag har ångest, jag mår dåligt. Ja, men det är inte tanken att man ska direkt ge oxaskand, utan då kan jag erbjuda, ska vi ta en promenad? Ska vi gå runt i korridoren? Att prata om någonting annat och lära känna sin patient och veta vad den här patienten är intresserad av. Jag kommer ihåg en äldre dam som vi hade extra vak för hon ville inte leva längre. Och jag minns så väl, av någon anledning kom in på Doris Lessing och då visade sig hon hade läst alla hennes böcker och sen kunde hon inte sluta prata om Doris Lessing. Alltså det finns så mycket vi inom psykiatrin kan göra. För där jag är kritisk inom psykiatrin, det är det här när en förälder lämnar sitt barn till psykiatrin för att den mår dåligt och så förväntar man sig att den ska må bra. Och om vi då ger dem beroendeframkallande läkemedel, okej, vi kanske har förbättrat den psykiska situationen, men då har vi gjort dem till missbrukare. Så det är en del i psykiatrin som måste förbättra. Men det går att jobba med den. Det jag pratar om det här är att människor kastas ut på gatan. Speciellt de svårast sjuka som de med schizofreni. De kastas ut på gatan. Det är inte mänskligt. Alltså ett välfärdssamhälle som vi kallar oss är inte acceptabelt. Att det jag har sett inom psykiatrin de här 9 åren, det hade någon berättat för mig, hade någon kommit och berättat så här illa fungerar det i kommunerna, så här tar de hand om människor som har psykiska problem, då skulle jag ha sagt det är inte möjligt. Det är inte, jag hade aldrig trott på det. Det jag har sett är jag chockad av och bedrövad över att det är. Och då gäller det verkligen våga att satsa på det.
Vad vill du göra åt det?
Ja, då är det ett antal. Öka vårdplatser till exempel inom akutpsykiatrin. Det är en del av det här. Kommunerna, då ska pengarna öronmärkas. De ska ha gruppboenden till alla som behöver. Vi ska inte sitta och vänta i en månad för att de ska hitta ett boende till någon. Sen till exempel boendestöd, som de säger. Alltså man får kämpa för att en person ska kunna få kanske 6 timmar boendestöd. Man ger 2 timmar per en vecka. På de 2 timmarna ska...
Vad är boendestöd?
Boendestöd, du får en person, kommer hem till dig och så hjälper den, uppmuntrar dig att städa, att kanske diska, att gå och promenera eller sköta kontakterna med psykiatrin, betala räkningar eller vad det nu är. Men det vi gör nu är att vi lämnar allt det här ansvaret till de svårast sjuka. Då ska de klara av att betala sina räkningar, de ska klara av att sköta kontakterna, de ska klara av... De klarar inte det. Och sen, jaha, det är också kommuner organiserade. Då har du socialpsykiatrin och så har du försörjningsstöd. Socialpsykiatrin tar hand om till exempel boendestöd, hur många timmar du ska få. Försörjningsstöd ska betala din hyra, säger vi. Jaha, och den här patienten som då får pengar för att betala hyra klarar inte av det. Jaha, 1, 2, 3, då kastas den ut. Men han skulle aldrig ha fått det ansvaret att betala hyran. Det ska ni skicka direkt till hyresvärden. Det finns så mycket man kan förbättra, förändra. Men allt handlar om var och en ska sköta och spara sina egna pengar. Det skulle behövas många timmar att prata om vad man kan förbättra.
Tillbaka till hela Sverige igen. Vi har 10,3 miljoner invånare nu. Andelen människor med utländsk bakgrund har gått upp kraftigt på senare år. Nu är det 19,6% enligt SCB. I många år var Finland det vanligaste födselandet. 2017 gick Syrien om Finland. Och efter den stora migrantströmmen 2015 så har migrationspolitiken blivit het och omstridd. Inte ens en pandemi verkar kunna ändra på det. Vad ser du och tänker du när du följer debatten om migrationen till Sverige?
Jag har ju alltid varit för en human flyktingpolitik. Men man får inte blanda ihop flyktingpolitik med arbetskraftsinvandring. Människor som söker skydd i vårt land av politisk förföljelse, annat förövelse, ska självklart stanna. Men det betyder inte att alla, vi ska öppna dörren för alla. Utan man måste ha en ordentlig flyktingpolitik. Och det är därför jag vänder mig mot de här som pratar om volymmål. Alltså när människor följs för det de tror på, så kan vi inte säga tyvärr, du fick inte komma in, du kan skickas tillbaka och mördas. Men det är ju inte det som är det stora. Det stora problemet är arbetskraftsinvandringen. Och det har ju Miljöpartiet tillsammans med högerpartierna ansvar för, att bara släppa in folk. Framförallt också att pressa restaurangägare, affärsägare, där släktingarna vill komma och söka stöd, få uppehållstillstånd i Sverige, så tvingar man dem till fuskregler och allt möjligt för att de ska få hit dem och anställa dem. Så att det är jag.
Dominerar det helt och hållet det problemet? Menar du att asyl, de som kommer för att de och söker asyl, är ett mindre problem?
Nej, tvärtom. Det är många som söker också asyl, alltså av skäl som de faktiskt inte har rätt att stanna. Och då måste man ju kunna bedöma det och säga nej, du har inte de här skälen. Du kan inte stanna. Jag tänker ibland på kurdiska gruppen. Det kom kanske 2000 politiska flyktingar där sammanlagt 1980 när militären tog över. Men sen kom ju massor med ekonomiska flyktingar som visste vilken kommun som man betalade mest socialbidrag eller något annat. Förstår vad jag menar? Och så är det i alla grupper, att det kommer också de som vill ha bättre lycka. Men det är där som vi måste våga säga nej, ni kan inte stanna om man inte har skäl. En annan sak som jag kan ibland irritera mig på, man får ju läsa något fall. Åh, den här stackaren, han har ögonoperation som bara går att operera i Sverige. Ja, men nu är vi inte så att vi tar ansvar för hela världens hälsa. Vi har aldrig lovat det. Vi har lovat att skydda människor från politisk förföljelse. Men vi har inte lovat att ta ansvar för hela världens sjukvård. Jag är ledsen, men man måste våga också säga nej, vi kan inte bevilja någon asyl för att den inte kan få den vården något annanstans. Så att den är svår fråga. Den är svår fråga. Jag tror mycket på att man ska stå upp för mänskliga rättigheter, stå upp för människor som verkligen är förföljda. Men i övrigt, vi har inte öppnat gränsen och vi ska inte öppna gränsen. Absolut inte. Men då vill jag säga, där högern med Miljöpartiet ville knäcka facket och så öppnade man för arbetskraftsinvandringen. Och vi har ju fått mycket större problem sedan arbetskraftsinvandringen, ja.
Du är fortfarande socialdemokrat, va?
Det är jag absolut.
Ja. Ditt parti har ju gjort en del svängar i migrationsfrågan och bildar regering med det parti som framstår som allra mest villigt att låta invandringen till Sverige återgå till en högre nivå. Och efter turerna nyligen i den här migrationspolitiska kommittén så finns det nog en och annan som tycker att det är lite svårt att hänga med här. Och jag vet att du inte är i politiken nu, men du är en samhällsintresserad medborgare. Vad går socialdemokratisk migrationspolitik ut på nu? Den som presenteras av migrationsjustitieminister Morgan Johansson och av Socialdemokraternas företrädare i den här kommittén.
Alltså det är viktigt att säga, jag är socialdemokrat men jag har inte något uppdrag och jag företräder inte partiet här. Däremot om jag får ge ett råd som en gammal tant här, så är det att aldrig låta Miljöpartiet styra asylpolitiken, alltså migrationen, aldrig. Precis på samma sätt, Socialdemokraterna ska aldrig ge det inflytande till Miljöpartiet, precis som Moderaterna inte ska låta sig styras av Sverigedemokraterna. Jag vill, om jag får önska, jag vill att Socialdemokraterna och Moderaterna, Stefan Löfven och Ulf Kristersson, två människor som jag känner väl och som jag har stort förtroende för, båda ska sätta sig ner, helst ska sluta alla medarbetare också, och diskutera den här frågan och göra en gemensam långsiktig migrationspolitik. Och inte låta de extrema partierna styra. Absolut inte. Det är mitt råd, men det är inte jag som bestämmer.
Verkar det som den där långsiktiga migrationspolitiken som du önskar, att den är på gång att bli verklighet om Socialdemokraterna får som partiet nu vill och uttrycker de här 26 förslagen?
Jag vet inte, men jag bara önskar att de kan, alltså, de kan samla sig och säga för Sveriges bästa. För vi, både Socialdemokraterna och Moderaterna, man kan ha många åsikter och så, men båda är partier som har tagit ansvar för det här landet och som vill ta ansvar för det här landet. Och därför så ibland måste man också sätta sig ner och säga ja, i de här frågorna måste vi samarbeta och inte låta extrema grupper ta över diskussionen.
Hur hänger Sveriges integrationsproblem ihop med migrationspolitiken, om det nu hänger ihop?
Alltså det Miljöpartiet inte vill förstå, det är att, och det kan man ju förstå, de vill ju inte, de vill ha välfärd men de tänker inte jobba för det. Det är därför de har friår till exempel, det är så typiskt exempel. Men de är så orealistiska, för om man släpper in alltså stora grupper, då måste man också vara beredd att betala för det. Alltså när man, det är klart det påverkar integrationen på så sätt att det blir svårare att integrera en jättestor grupp när resurserna är så liten. Alltså man ger inte mer resurser till sjukvården, till skolan, till vad det nu är. Så gör man inte det, och då är det mycket svårare att integrera. Sen alltså när det gäller integration tycker jag, där finns ju många olika. Man ska egentligen inte blanda ihop så mycket med migration och integration. Det vi har gjort där, det är ju att vi har ju en politik som bygger på att vi skapar parallella samhällen. Till exempel med friskolor. Jag tänker oftast på, jag gick i den svenska skolan. Och jag tänker på när jag läste Heidenstam eller Ridinatta av Vilhelm Moberg. Eller Jerusalem, du vet, första, sista kapitlet i första boken där deras, när de lämnar Dalarna. Och allt det där handlade om mitt liv, från mitt, alltså kurdiska liv. Heidenstam gjorde att det är kurd i 23 år till och med. Jag tänker så många barn som aldrig får bli en del av Sverige, som aldrig får tillgång till den svenska litteraturen. Och det är sånt som också förenar, integrerar människor. Skolan är så central, viktig roll. Alltså förutom lagar, förutom språket, förutom demokratin, så är skolan den som ska få oss närmare varandra. Det är det som kallas integration. Så integration behöver inte alltid ha egentligen så mycket med migration. Men det är klart att blir det stora grupper som man släpper in som Miljöpartiet önskar, då är det mycket svårare också att integrera de nya kommer när resurserna inte är tillräckliga. Ja, hängde du med någorlunda?
Jag vill bara påminna vår publik om att det finns nya och enkla sätt att ge ekonomiska bidrag till Kvartal. Man kan bli månadsgivare med Autogiro, och vi kallar det för kvartalslicens. Ni kan läsa på kvartal.se/gava. För allt som vi gör på Kvartal är ju finansierat av vår publik. Det är inte obligatoriskt att bidra, men det är välkommet förstås. Nalin Pekgul, med all denna som du har berättat om Sverige och om dig själv och det som du har sett, hur optimistisk är du om framtiden?
Jag är i grunden en optimist. Alltså jag tror alltid att det går att förändra och det går att förbättra. Det som upptar mycket av min tid just nu, det är ju kring det här med identitet och kring min gemenskap. Och håller man ihop ett samhälle? Och när accepterar vi att människor oavsett bakgrund, religion eller så här, är... Ja, men det vi har gemensamt är ändå att vi vill ha en fungerande sjukvård, vi vill ha en fungerande skola, vi vill ha en fungerande barnomsorg. Att vi kommer bort från de här projekten. För jag skulle vilja säga så, ibland säger folk till mig, men kommer det fungera? Vet du vad? Integrationen kommer fungera den dagen svenska staten, kommuner och landsting slutar ge ut miljarder till organisationer och personer som på heltid jobbar för att separera oss, som heltid jobbar för att skapa någon sorts hat gentemot svenska samhället. Jag lovar det, då kommer det bli väldigt, väldigt bra. För människor som kommer hit i grunden vill man ju förstå det här samhället. Man vill ju vara en del av det här samhället. Men om man ständigt, vi och våra barn, får höra hur ond det här samhället är, alltså på heltid människor som kommer och berättar, akta er för det här samhället, beblanda dig inte med dem. De vill bara ta ifrån dina barn. Bara en sån där konstig grej. Om de barnen så säger de, skicka dem inte till svenska skolor för då kan de anmäla till socialtjänsten. Då blir du av med ditt barn. Alltså det går så mycket rykten och konstigheter. Så att det jag skulle önska var att man faktiskt slutade. Att samhället slutade helt och hållet. Alltså jag är så trött nu på Folkbildningsrådet och på Sida och på alla möjliga sådana här organisationer. Så långt har jag gått som jag säger, lägg ner Folkbildningsrådet. Om det bara är till för nackdel, lägg ner det. Alltså alla de här myndigheterna som bara bidrar till att samhället splittras. Lägg av med det. Satsa. Lägg alla de pengarna till skolor, till förskolor. Satsa på polisen. Vi vill ha närvarande polis i Tensta oavsett vad proffsdyckarna tycker. Vi vill ha kameror. Vi älskar kameror i Tensta och på andra ställen. Det är som en kvinna, som Alice kvinna, sa till mig. Hon vill ha kamera i varenda port, säger hon. Och så sa jag så här, ja men det finns de som tycker att det är integritetskränkande. Då sa hon, ja, de rika, fina stadsdelarna, de kan säga att det är integritetskränkande, men våra barn mördas. Vi vill ha kameror. Vi vill ha trygghet. Eller att bara gå till centrum och handla efter klockan 6. Jag menar, det finns mycket kring om det är skjutningar och så, men jag måste säga att sen kamerorna kommit känner jag mig mycket större trygghet. Idag har jag varit i Tensta centrum, alltså det finns dagar jag går efter klockan 6-7 handlar i affären. Det kunde man inte för 3-4 år sedan. Det gick inte. Efter klockan 6-7 tog andra över. Så är det inte idag. Och då finns de som säger, ja men de flyttar till en annanstans. Ja men det offentliga rummet är tryggad. Det är viktigt för oss kvinnor framförallt. Det offentliga rummet är tryggat. Jag kan gå och handla. Men det tog så lång tid innan man fick upp de här kamerorna. Så att det finns så mycket man kan göra. Och jag tror som sagt, i grunden är jag optimist. Och jag tror att det går att förändra. Jag tror på ett mångkulturellt samhälle, vill jag säga som sist. Jag tror på det. Ett mångkulturellt samhälle, men som ser individen och inte representanterna och inte kollektiva identiteter, utan jag ser ett mångkulturellt där var och en som individ har plats.
Nalin Pekgul, tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack själv.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Big Max. Var smart. Handla billigt.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.